Trädgårdssnack.
Ja, då är vi tillbaka i trädgårdslandet och jag har korkat upp champagnen. Vi har lite snittar, det är lite mingelparty, det är glamour, det är glädje. Alltså, hurra! Det är inte vilken vanlig dag, det är Flyinge Plantfops födelsedag, eller födelsedagsår.
Mm, födelsedagsår.
Så, genom dig så här, skicka en grattishälsning till Plantfoppen.
Ja, tack så mycket.
Ja, så hur känns det att fylla 50?
Underbart. Alltså, jag ser på företaget som en strukturerad 50-åring med snygg form och fina färger med intresse för miljön och så, om man bara ska beskriva det.
Det lät någonting det.
Visst gör det.
Alltså, hur många år så här, har du varit i Plantfoppen som du har jobbat?
Alltså, av och till, alltså, jag har ju varit därifrån ett tag, men jag träffade faktiskt min nuvarande chef som då heter Bobby Seger, som tog över efter sin pappa för ett tag sedan. Och då träffade jag Bobby när jag var nyanställd, och då var han liten påg och hade sommarlov, och vi gick och liksom flyttade buskar, tror jag det var, tillsammans, så det är ganska länge sedan, för nu är han min chef och har sin egen lille son Bosse,
lille Bosse som går omkring och flyttar planter.
Nej, han har inte kommit ur liksom det där liggstadiet ännu. Nej, det... men så fort han får skor så ska vi väl lära honom att rensa jordgräs,
ska man säga liksom. Alltså, det börjar alltså någonstans, alltså man räknar lite snabb, 69 började liksom, samma som vi sätter, första människan sätter foten på månen, så mitt ute, ingenstans, puff, här är en plantfopp, där ska den vara, i Flyinge dessutom.
Ja. Alltså på sätt och vis var det så. Alltså företaget har ju anor sedan 1919, men i den liksom konstellationen som finns nu då, så 69 tog min nuvarande chefs pappa och hans son över. Eller hans pappa över. Så att det har hållit på länge. Och det roliga tycker jag är att vara med i ett sånt företag, det är att det har hänt så himla mycket under den tiden i trädgårdsbranschen. Och jag kan bara se det som, alltså vår utveckling är ju lite unik. För väldigt mycket plantskolor har försvunnit.
Medans... Ja, det har bara blivit de här stora köpcentervarianterna. Ja.
Och de här stora köpcentervarianterna har gjort att vi, det är min tolkning av detta nu, har vuxit ännu mer, för att vi står för någonting helt annat och vi har lyckats liksom komma över det här, så att folk åker ju till oss just för att där finns mer personal, vi är mer...
Alltså, vill du säga så här, att det är lite less is more på något vis liksom, att inte kvantiteten, det är kvaliteten och kunskapen.
Ja.
Eller så, sätter jag fingret på det då?
Ja, på många sätt. Och sen så händer det mycket i företaget, och vi är, vad ska man säga, i och med att organisationen vår är så stor, alltså vi har ju en partiförsäljning också över i princip södra Sverige. Och det gör ju att vi har många partner som odlar åt oss och så. Så att det kommer ju privatkunden till gagn, och det är också roligt, för där är vi också unika i det, att vi säljer.
Det är ju, så det är lite spännande med de här, alltså, familjeföretagen, för att det är ju så här, i andra branscher också, att det är någon som ska ta över stafettpinnen och vilja liksom följa i mammas och pappas fotspår och springa vidare liksom. Och det är inte alltid det blir så liksom, och den här generationsväxlingen, men här har du definitivt i Flyinge Plantfop som du jobbar, så i det familjeföretaget så har det skett en växling från Erling till Bobby.
Ja. Och den skillnaden är också att företaget har ju vuxit enormt. Och när jag började där så var vi, vad kan vi ha varit, 14 stycken när vi var liksom över säsong då. Och nu är vi någonstans runda slänga 45. Och det har Bobby då som har tagit över, han är ekonom. Så han vet inte så mycket
om buskar. Han har inte så gröna fingrar. Om man säger, alltså att om han går ut och börjar, alltså så här, om chefen kommer ut så, ja, det är kul att chefen vill vara ute och leka, men...
Det är inte så att han kanske är den som är bäst på växter, kanske nästan tvärtom, men han lär sig.
Han har andra kunskaper, Bobby, vi hör det.
Och det är ju det som är roligt, att företaget har utvecklats på det sättet. Så att den här 50-åringen, alltså jag kan ju se en en väldigt grön framtid i fortsättningen. Aha. Det finns ett stort trädgårdsintresse bland folk och så. Så även om Bobby är ekonom och Bosse blir kanske någonting helt annat eller någon annan i den familjen, så kan man ju hoppas att innan jag faller ifrån så kanske man ser nästa generation.
Men jag tycker ändå liksom det är lite häftigt ändå liksom att från att ha varit typ så här två anställda till vad man är idag, som säger så här 40-50. Det är ändå lite framtidstro på något vis.
Ja, det är jätteskoj. Och det händer mycket i företaget hela tiden och så. Och nu har vi ett café också och så där. Så att,
Oj.
Så det är en pigg 50-åring får man säga.
Det får man ju minst sagt säga. Och detta lilla familjeföretag har ju liksom upplevt en hel del av trädgårdstrender. Så, här. Så jag tänker lite grann, Annika, att vi kan väl ta oss igenom de olika. För ni har ju satt er avtryck både i villaträdgårdar, kommunala trädgårdar kanske, genom åren. Och nu ska jag börja ställa dig till svars, även om inte du kanske var med då 70-79. Vi pratar om det barrväxande 70-talet.
Ja.
Varför blev det så? Vad har ni att säga till ett försvar? Nej, men...
Nu så. Ja. Nu fick jag. Alltså det är bara för att du vet att jag tycker om barrväxter. Och 70-talet var ju mycket barrväxter. Och det finns många förklaringar säkert, men... På något sätt så ville man ha det skötselfritt eller lättskött.
Man trodde på enkelheten där med att ha en trädgård.
Ja, men man tänkte inte på att det finns en... Skötselfritt finns inte. Lättskött finns, men inte skötselfritt. Och alla ville ha det, liksom, de hörde ordet skötselfritt när det gällde barrväxter och så. Så alla satte ju det
radhusområdena bara växte upp som svampar och vi ska ha något grönt, skötselfritt. Vi har ju stressade människor som jobbar inne i den stora stan. Vi bränner ner några härliga cypresser, idegranar, whatever.
Ja, så var det.
Ja.
Ja. Och så skulle det liksom inte hända någonting med det. Men det gjorde det ju. Det växte ju och blev för stort och för trångt och man överplanterade väldigt ofta. Med tanke på att man inte tänkte beskära de här barrväxterna. Så det gick väl lite snett och många minns ju det. Mm. Och därför så slog pendeln om. Men alltså, fördelen kan jag ju säga med det här tanken lättskött, att det man fick som jag tycker är positivt, det är ju att man fick någonting med struktur, ofta på entrésidan, för det var det man la mest krut på, tror jag. Och någonting med form och grönska hela året. Det tycker jag var en väldig fördel att ta med sig från 70-talet. Sen behöver man ju inte göra det på samma sätt igen som man gjorde det då. Men idén, den tycker jag är alldeles utmärkt då.
Så att då var det nog väldigt fint på något vis liksom, va? Men som du säger,
precis i början var det ju det.
80-talet, vi kommer in på 90-talet sen, gud förbjude, när vi kommer in sen i 2000-talet och en ny generation ska ta över de här 70-talsburkarna ute de olika förorterna i landet.
Burkarna är det husen då,
ja,
menar du?
Och där var det ju gigantiska träd. Alltså man har inte tänkt, som du säger, att det här är ju träd som under en period blir skitstort, som du brukar säga. Att tänk nu hur det kommer se ut om 15, 20, 30 år kanske.
Mm. Och allting behöver ju inte bli stort. Man kan ju beskära och göra hur fint som helst, även med de barrväxterna som fanns på 70-talet. Men det var väl inte någon som riktigt tänkte på det, för det skulle ju vara skötselfritt, tänkte man.
Fanns det några barrtrender innan 70-talet? Eller så här, om vi tittar ännu längre bak i tiden alltså?
Ja. Visst, alltså, visst har det funnits det. Men om man tittar väldigt långt tillbaka så var det ju, alltså, det var ju inte alla som hade en trädgård.
Och det var lite lyx.
Ja, det var ju lite lyxigt. Utan det var ju fint folk och ju större gräsmatta desto finare var man. Så det här med trädgård, det har svängt genom tiderna då. Så att det var inte alla som hade.
Men du, om du får nu vara lite ambassadör för dina barrväxter än en gång. Alltså jag ska låta säga ifall du kan övertyga mig. Liksom, så här, vad är grundreceptet för att lyckas om man nu ska peta ner några taggiga saker?
Nej, men det har du lärt. Vi hade ju ett avsnitt om barr. Alla barr är inte taggiga.
Underbara barr. Det
underbara barr, ja. Det, och det handlade bara om sådana som inte var taggiga.
Ja.
Men grundreceptet för att lyckas med en entrésida tycker jag är att där är merparten sånt som är städsgrönt. Och då behöver det ju inte bara vara bär. Det finns ju andra typer av växter som är gröna eller grå eller vad du nu vill. Men som behåller blad eller bär över vintern. Och så är så gärna något träd, alltså någonting som skapar höjd. Mm. Och då kan det ju få löva av. Men om man har träd som är lagom stort för entrésidan då, så är det en ytterligare en grej som står där och ser snyggt ut på vintern.
Ja. Så det är lite struktur och lite stomme till själva entrén där.
Ja, och sen överraskningen blir ju då inte merparten utan tvärtom. Nu har vi merparten städse och vintergrönt och så överraskar man istället med perenner. Ja. Och då blir det ju de här ytorna som är kvar, miniparten nu då, det är där perennerna kommer in. Och då hade jag ju hellre bunkrat upp med någon perenn som blommade länge eller så. Och har jag nu inte plats för att jag ska ha en plattgång eller så, ja men då kan man väl använda en kruka eller två eller tre. Och sen så kan man ju växla innehållet i den. Men stommen för mig är gärna Barr.
Granen bajaj.
Så man kan ha olika idéer kring hur, om det är snyggt eller inte, men det funkar i alla fall över året.
Så på 70-talet så sålde plantfoppen en och annan barrväxt?
Ja, det gjorde man. Ja. Sortimentet har ju breddat sig otroligt när det gäller både barrväxter och andra växter. Så nu slussas ju plantor över hela Europa och vi har mycket sånt som man kanske bär in i sina orangeri och så. Så intresset för att anstränga sig för att få det till det i trädgården, det har nog ökat avsevärt sen 70-talet.
Vi skuttar från 70-talet galopp rakt in i 80-talet. Vad hände då?
Ja, alltså det hände ju faktiskt inte så där jättemycket.
Vad minns du av trädgårds 80-talet?
Alltså, jag tyckte det var ganska tråkigt egentligen. För att det var inte mycket som stack ut. Det hände inte mycket. Man hade liksom sin fyrkantiga häck utanför trädgården i tomtkanten och innanför det hade man en lite mossbelupen gräsmatta och så hade man kanske ett träd och så hade man på baksidan eller in i trädgården ett äppelträd och sen hände det inte så mycket mer. Det var rätt tråkigt på 80-talet tycker jag. Så att, nej. Jag tycker vi hoppar vidare.
Vi vände blad som kung Karl den 16:e. Så vi vände ett blad och tittade och ser, oj, där dök 90-talet upp med sina käcka blåa klot, en himskans massa blommor. Alltså så här, din känsla över hur 90-talet, för du hade ju trädgård på 90-talet, Annika.
Och jag läste väldigt många av de här böckerna som kom då. Alltså lite drömska böcker, Längtans blå trädgård.
Mormors trädgård, lite så.
Ja, mycket det som... Alltså där svängde ju pendeln från det här med barr och att man ansåg att det var jättetråkigt. Och nu skulle allting mer blomma och det skulle vara mer pyntigt. Och de här blå kloten, keramikkloten.
Åh, herregud, alltså.
De fanns ju överallt. På något sätt så kanske det är så...
Hade du ett sånt?
Nej. Men jag hade blå krukor i den här himmelsblå färgen då. Ja, så att det var inte så. Jag vet inte varför jag aldrig köpte något blått klot. Det var väl inte min grej. Men blåa krukor i alla fall. Ja, och mycket blommor hade jag. Och alltså verkligen allting... på så liten plats som nu hade jag en stor
så
gård.
Så ett stort trädgårdsintresse började liksom sprida sig i landet under 90-talet. Mm. Det är embryo till det vi har idag kanske.
Ja, och jag tror att det var väldigt mycket mer, det blev mer kvinnligt med trädgård. Alltså många fler kvinnor som blommade ut. Alltså, det skulle vara mycket och det skulle vara romantiskt och det skulle vara fint och vackert och pyntigt och så. Så där är nog många som fångades utav den trenden
Men vet du vad, jag tror också en grej att det blev så mycket på, alltså, titta till köket, alla de här kockprogrammen, Mattiderna dök upp där i tv-rutan på 90-talet, Rickard Nilsson dök upp i tv-rutan, Jesper Aspegren, sen hade vi också på trädgårdssidan, vi hade Gunnel Karlsson, vi hade ju ett antal program med Ernst Kirchsteiger i sin linda när han började fixa det första sommartorpet. Plötsligt så var det lite piffigt, och sen som du säger, alla de här gigantiska som man sen köpte på bokrean, jätte sådana här coffee table books med fagra trädgårdar.
Vackra bilder blev det mycket mer av innan. Alltså mina första trädgårdsböcker, de är liksom i svartvitt med mycket text, och nu har det svängt, så till och med boken om gödsel som jag har pratat om någon, har ju fantastiska bilder på komular och gödselhögar och alltså,
så som vi brukar säga, bra skit.
Ja. Precis. Ja. Och apropå Gunnel Karlsson, som då också var med där i början. Alltså hon har ju samlat på sig massor med erfarenhet. Hon kommer att vara hos oss nu i helgen, halva lördagen och hela söndagen, när vi inleder Stora planteringsveckan. Så får man chans att prata med henne eller få tips och inspiration av henne till helgen som kommer.
Så
välkomna till att fira vårt 50-årsjubileum och inledningen på Stora planteringsveckan.
Men om man nu har varit med där och köpt ett, man har tagit över ett hus som är med en trädgård från 90-talet, en fantastiskt vacker mormors trädgård som anlades kanske då någonstans där i början på 90-talet. Alltså, vad är det att tänka på, underhållet för en sån? Alltså, för jag kan tänka mig att massor av blommor, stora rabatter. Nu går vi från den här lättskötta 70-talet till det kanske lite mer hårt arbetande 90-talet i trädgården.
Det kan vara lite svårt att ta över en sån trädgård om man inte kan så mycket. Men om jag hade tagit över en sån och haft kanske en annan bakgrund, jag hade legat lite lågt första säsongen. Jag hade försökt att ta reda på så mycket som möjligt om det som kom upp och upptäcka vad jag eventuellt har fått in som är lite mer ogräsartat. För de trädgårdarna som jag ser när jag är ute på konsultationsuppdrag som är anlagda med lite mer perennrabatter och sånt, där är det ju vissa växter som har tagit över. Så att när man hittar mycket guldris och silvrig höstanemon och penningblad och sånt, då har det, den som har haft trädgården har inte riktigt haft check på vem som sprider sig kopiöst.
Nej.
Så därför är de inte helt sällan i majoritet. Och de har ju lätt för att ta över och kväva andra växter och så. Så det är ingen enkel match.
Så det är lite gallringsarbete när man väl har lärt känna sin trädgård.
Ja, det kan det vara. Eller så tänker man så att den här trädgården, den får lov att leva sitt eget liv och bli vad den vill. Så man kan ju också i en sån trädgård luta sig tillbaka och bara titta på det som är.
Ja, njuta. Någon annan har gjort jobbet.
För det är ju vackert. Ofta är det ju ganska många olika växter, så även om då vissa tar över så småningom, så kan det vara hur fint som helst. Men att ligga lite lågt, och om man nu skulle ta upp lite av det som var på 90-talet i en ny trädgård, så tycker jag stalltipset är att använda sig av sådana växter som, om man vill ha mycket perenner, som stannar på platsen där man har satt dem. Att kanske undvika dem som sprider sig med rotlöpare och som fröar lätt och sprider sig och så. Istället satsa på sådana som är snälla och står där du sätter dem. Då får man det lite enklare, men kan fortfarande ha den här mångfalden.
Men skulle du, om jag gav dig en bild på trädgårdar från olika tidsepoker, utan att du ser fastigheten eller någonting, så här, skulle du kunna identifiera vilken årtionde så här, spontant gissar du till?
Ja.
Som ett blindtest där.
Ja, alltså då skulle jag nog titta mest på husen. Husen tycker jag avslöjar.
Ja, men om man har skit i husen, om du bara fick
om
se
jag bara hade tittat, om jag bara hade fått ställa mig med ryggen mot ett hus och tittat på en trädgård idag, så är det nog få trädgårdar som är liksom helt genuina För det är ju det här med att hålla sig till en stil, och det gör ju inte så många i sina trädgårdar. Men vissa områden, vissa bostadsområden och så, tror jag nog att jag skulle kunna sätta utan att se husen.
Men du, alltså, vad är det som utmärker 90-talsträdgården? En himskans massa rabatter. Vi pratar om mormorsträdgården. Mm. Vackert formade och klematis. Och, så.
Mycket pyntigt.
Ja.
Och faktiskt ganska mycket jobb om man inte bara satte sig och lutade sig tillbaka. Ja. De flesta gjorde ju någonting mitt emellan, men det kan ibland gå överstyr. Ja. Och det,
har du varit med om det heller?
Ja, det är en del som får den känslan att det har gått överstyr. Och då kan jag ju ibland på något sätt hjälpa till och sålla i vad som är liksom ren, vad man kanske ska göra åt en eventuell blivande katastrof och så. Men ibland så behöver man bara hjälp och liksom sortera lite och få lite kunskap kring olika saker och vad som är ogräs och vad som inte är och så. Så att mycket av allt egentligen i 90-talsträdgården.
Mm. Efter 90-talsträdgården, vad händer då? Vi kliver in i 2000-talet, början av 2000-talet i varje fall. Mm. Vad händer?
Ja, vad hände? Proppen gick ur.
Tillbaka till att det ska vara enkelt igen. Eller? Vi har haft en period när det har varit jobbigt, gissar jag.
Men det har inte varit jobbigt.
Men du
det
vet, har man fått jobba, jo, men man har fått slita lite mer. Mm. Den lättskötta trädgården fanns inte under 90-talet på samma sätt. Och så kliver vi in i början av 2000-talet.
Men svänger pendeln igen.
Herregud, alltså. Jag orkar inte. Vi ska göra det enkelt. En lättskött trädgård.
Mm. Då lägger vi sten.
Sten?
Sten och sten och sten och sten. Och lite mer sten.
Instenade uteplatser och instenade gräsmattan väck.
Ja, för samtidigt som våra tomter har blivit mindre så har de flesta fler bilar och saker som behöver ställas upp, soptunnor och sånt, mer sånt. Mm. Och då har vi börjat lägga mycket mer sten. Och då slår det ju åt andra hållet, så nu har vi skapat stenträdgårdar som är ganska sterila, och det är ju inte heller en bra utveckling ur miljösynpunkt, icke minst med dagvatten som inte kan ta sig någonstans, så det blir ganska döda ytor för djurliv och sterilt på många sätt.
Så
blir lite ledsen när jag pratar om det.
Jag ser ju framför mig liksom ändå så här, så det kan ju bli väldigt fint att alltså såna här stora rejäla jättekrukor liksom, så att man har en liten mer mobil trädgård liksom, där man har odlat de här gigantiska krukorna liksom istället. Så att det där underhållet är.
Mm, jag tror, om jag ska hårdra det, så tror jag att vi gör samma miss här som på 70-talet. Att vi tänker att den här stenträdgården, det är därför många gör det, för att det ska bli lättskött. För när jag kommer till någon som har gjort en sån här väldigt stor yta med mycket sten, och sen så ringer de och så ska jag komma och så ska jag se till så att det blir frodigt. Det är ingen lätt match. För stenen dominerar så mycket, för då har vi stora hus och så har vi stora uppfarter och så har vi mycket sten på det, och sen så lägger vi ytterligare lös sten, alltså typ dekorationssten. Mm. Ja, och det är svårt att få till en frodighet där, för det är proportionerna är det som arbetar emot en sån trädgård. Ibland kan det bli hur fräckt som helst.
Men det kräver ju också, som du säger, det här med sten. Jag säger bara att huset vi flyttade in i, där var ju ena delen av en av garageplatserna massor med singel liksom, och har även några bitar i trädgården. Mm. Och det krävs ju underhåll också. I varje fall någon gång om året får man åka till det lilla stenhuggeriet, höll jag på att säga. Åka till lilla grusterminalen. Mm. Köpa lite olika grussorter för att placera ut i trädgården.
Ja, och det är ju det som jag menar med missen från 70-talet. Att man tänker att det ska vara skötselfritt, men det är det inte.
Det finns inget som... Vi kan än en gång ta koll på den.
I det korta perspektivet så är det här en quick fix. att lägga sten och sen så göra lite hål och sen så ska där bo en växt i den här stenen nu då. Och i bästa fall så finns det ju en bra jord där under, för då kan det ju funka lite bättre än när det inte finns det. Vilket inte är så ovanligt vid nybyggen och så, att det ligger makadam och annat skit där under då. I det långa perspektivet så är det inte speciellt lättskött. För du har ju säkert varit med om det, att det växer ogräs i din singel.
Ja, ja. Sen ja, åker ja. Lilla ogräsättigan eller lilla... Mm. Jag kommer få på huvudet om jag säger att jag har inte lukat på 100 år. Så alltså jag tar hand om gräsmattan, det är min baby just nu.
Det är din baby, ja. Men det måste ju skötas, eller måste inte. Men om man nu vill ha den här finishen som det är när man gör det första året, så får man ju fortsätta sköta det här. Så plötsligt så sköter man ju om dött material, vill säga sten, för att man ska ha det lättskött. När man skulle kunna sköta om växter på samma tid och få det här ombonade, lummiga, som nästan alla säger att de vill ha. Mm. För det är väldigt få som jag kommer till som säger, du får bara föreslå en växt, för vi vill att det ska vara mycket sten. Vi tycker om det här med mycket sten, utan de flesta...
Är du stendum, säger du då, eller?
Nej, det gör jag aldrig.
Eller är du stenad möjligtvis?
Man får ha vilken smak man vill, men man, på något sätt så får man ju ta konsekvenserna av sina val, så jag kan ju inte...
Fatta läget, säger du då fram, till dem.
Trolla fram vad som helst. Och där finns en lärdom av det här som jag tror vi kommer ta från de här stenträdgårdarna, att det är dessutom en nackdel i många av jordarna här kring. Mm. På en lerig jord där man dessutom lägger en markväv och sen sten ovanpå det. Det kan bli för kompakt och för syrefattigt och för dåligt för växterna. Mm. Att använda täckmaterial eller markväv och sten ovanpå en jord som är lucker, väldränerad och välmående på alla sätt, det funkar mycket, mycket bättre än det omvända som kan på sikt fungera mycket, mycket dåligt.
Så vi kan bara konstatera att även som Annika försöker säga, att i princip ett jävla mörker under början av 2000-talet, quickfixen kom tillbaka, quickfixen försvann. Nu börjar vi närma oss, så här, vi har kommit in kanske 2010, 2011, så där, vi har kommit en bit in i 2000-talet. Och då kommer den moderna hipstern, småbarnsföräldrarna som ska ta över sina föräldrars gamla kåkar, flyttar ut på landet, flyttar ut i förorten, och de ska min själ ha trädgårdar. Ja, jösses, här ska det vara komposter, här ska det bakas stenugnsbröd, en liten ugn ute i trädgården, det är surdegs, det är små kepsar, det är skägg.
Hör jag någon slags ironi här nu i detta?
Ja, lite så.
Eftersom
jag bor i förorten så kan jag säga att jag har sett dem. Ja. De finns där.
Ja, de finns där. Liksom alla vi andra. Ja. Jag tycker det är helt underbart att den här nya vågen har kommit. Och egentligen, alltså det är ju en våg, men det är inte så mycket nyheter egentligen, för det här med att äta och ha sina grönsaker in på knuten, alltså det fanns ju för länge sedan också. Farmor och farfar hade ju ingen luxuös trädgård, utan de hade ju potatis på liksom baksidan och odlade det de stoppade i jordkällaren sen. Och nu tycker vi att vi är jättenya och moderna, och så gör vi det lite annorlunda, men ändå igen. Vi odlar närmare oss och det finns ett jättestort intresse för att odla sånt som är ätligt och som är till för miljön runt omkring oss. Det är underbart.
Alltså, det är som ett brandtal. Det glittas in i bomben. Alltså, sipping up the boots, going back to my roots. Det är lite så. Vi går tillbaks till 1800-talet, brukarsamhället. Vi står där och plockar upp våra pantoller. Och sen går vi ut och maler vårt eget mjöl i vår lilla stenugn. Surdegskulturer som puttrar. Oj.
Men hur glad blir man inte?
Ja, jag blir jätteglad.
Jag blir överlycklig. Nu var vi på Sofiero i helgen som var.
Såg du dem där också, eller?
alla var där, men du lyste med din frånvaro och du kom inte och sa hej. Men hur som haver så hade vi fokuserat på humle och biväxter, alltså sånt som är nyttigt för pollinatörer och som samlar insekter i trädgården. Och där är ju massor med insekter som är nyttiga även om de vare sig är söta eller så, och de kommer till de här växterna. Och den bara myllrade utav humlor och bi i vår monter. Och det drog till sig...
Några fjärilar?
Massor. Alltså, och det var ju för omväxlings skull på Sofiero så var det vindstilla. Så att fjärilarna hade ju möjlighet. Annars när det blåser mycket där uppe på den här fotbollsplanen där man står, så kan det ju vara lite svårt. Då får man ju hålla i hatten. Men vi hade hur mycket sådana här bi- och humleväxter som helst med oss. Plus en massa annat.
Och det flockades några hipsters runt eran monter också, gissar jag på.
Mm, en och annan.
Ja, trevligt.
Ja, det är trevligt.
Ja, men jag kan verkligen se glädjen så att man går tillbaka till det, men det jag så här vänder mig emot är att de får det låta, de här som är de här überentusiasterna, får nästan att låta som att de har uppfunnit hjulet här. Förstår vad jag menar?
Men det gör ingenting.
Nej.
Bara de är glada.
Ja.
Mm. Och vi var jätteglada över alla de frågor vi fick och alla människor man fick pratat med och så. Så att, för min del så var det väldigt positivt. Och själv så köpte jag löparfetblad.
Löparfetblad?
Ja, det ska jag ha i min trädgård, tänker jag.
Men du, alltså, du har ju en lite större trädgård, men alla de här stora ambitionerna, de här storslagna som alla vill ge sig in i här nu sedan ett antal år tillbaka, men alltså, hur får allting plats? Hur ska det kunna få plats i den lilla trädgården?
Ja, trädgårdarna är ju
mindre. De är mer begränsade. Mm. Så.
Att ha en plan är inte så dumt, och jag tänkte att det som blir avsnitt 14 tänkte jag att vi ska prata lite mer om det här med att tänka till innan man nu gör sin nya trädgård och så. Men för de som nu är intresserade av humlor och bi och fjärilar och sånt, så finns det ju en hel del perenna växter man kan sätta i sin trädgård för att dra dit insekter. Och då kan det också vara en check idé att sätta upp fjärilshotell och sånt, så man kan få dem att övervintra och så. Men bor man i en stenöken och sätter upp ett fjärilshotell, du vet sådana här små hus som är så poppis, så är det ju inte så att fjärilarnas appar går igång och så får de meddelande om att nu har det satts upp ett fjärilshotell, utan det kräver ju att man har växter som drar fjärilar och humlor.
Ett lockbete krävs där.
I sin trädgård, och då kan det ju vara kul att ha de här olika bostäderna för humlor och bi också.
Annika Sjölin, alltså, vi har bränt igenom 50 år med Flyinge plantshop, men alltså, flera har hört av sig under programmets gång här. Vem vill ha sina rötter där? Svara på frågan.
Nu driver du med mig igen. Alltså, det blir en skön fläkt från 70-talet. Det blir en barrväxt.
Fortsätt bara.
Ja. Alltså, den här barrväxten då, som är en Himalaya-tall, som heter, sorten heter Densa Hill. Den kan finnas upp till zon 4, sådär. Och då är det så att den här tallen, liksom andra, alltså många andra tallar, vill ju då stå i en lätt och väldränerad jord i ett soligt läge. Så för mig så står nu den här på en entrésida, för det blir inte en gigantisk tall, utan så här inom en 15-20 år så har vi då en pjäs på ungefär en 3 meter och så 4 kanske, och så får vi räkna med en sån bredd också. Mm. Och den Sahil då, den har såna här långa, mjuka barr. Alltså barren är ju långa, längre än min pekfinger. Och så sitter
inte
de
så sticksiga? Såna,
nej, inte alls. Alltså det är ju så som man vill klappa dem helt enkelt. Och så går den lite i ljust blågrått i sina barr.
Så tänker man att man får ställa en liten bit ifrån, alltså med tanke på framtida bredden och längden ifrån fasaden då.
Vad klok du har blivit.
Tänka.
Vad skönt att jag slapp att säga det.
Har jag ett mått av ironi igen?
Bara lite.
Ja.
Ja. Så att, och då är det ju så att om man sätter en sån, så ska man precis tänka på hur ser det här ut. Den kanske står kvar där när Flyinge plantshop fyller 100 år.
Och då ska man ha lite...
Då får man ju ge den lite utrymme då, så att den kan få stå och se så där vacker ut.
Har ni den Sahil på Flyinge plantshop?
Mm. Och om det skulle vara så att vi inte har den, så kan vi fixa hem den. Vi kan ofta beställa hem, eller nästan alltid beställa hem det kunder vill ha, eftersom vi nu har den organisationen med partiförsäljningen också, så får vi lätt hemväxter till oss.
Brittsommaren den var, och hösten börjar komma lite sådär försiktigt krypande, vi är inne i september strax. Så, vad är det kul att göra här nu till helgen, alltså kommande vecka mellan våra program här nu, vad har du på tapeten för tips?
Alltså, naturligtvis kommer man till oss i helgen, och då är det så att det är dags att plantera lökväxter, och då har vi de här som nu blommar nästa vår.
Just det.
Och det inkluderar även allium. Det får vi ju jättemycket frågor på.
Vitlök och lökväxter i allmänhet.
Ja, de här bollhistorierna.
Ja, just det.
Bollallium kallar folk dem ibland. Det finns ju många olika sorter.
Ah, du menar så.
Det vill jag igen påminna om, att det är något som man köper som lök nu, för frågorna kommer då i maj när de blommar. Några sorter
och
blommar
tidigare. Och skulle jag vilja ha då?
Ja, och då är de ju inte helt sällan slut, även om vi då säljer dem för att vi krukar upp extra för de som inte kommer ihåg att köpa dem nu.
Latmaskarna där ute?
Nej, det är bara det att man missar att det är så man smart gör då. Ja. Och sen så börjar vi nu den stora planteringsveckan till helgen med Gunnel Karlsson hos oss och så. Och då är det ju på det sättet att där skiljer vår plantshop sig också från andra, genom att vi laddar ju upp med nya växter och nytt material och är liksom pigga och fräscha här, när många andra redan har reat ut gamla trötta växter och ser liksom på det här med trädgård på ett annat sätt. Så att vi skiljer oss väldigt mycket från de här stora kedjorna och
just
så
det.
När det gäller på tänket kring trädgård.
Nej.
Så att vi håller igång fram till före jul.
Det här var avsnitt 12. Nästa avsnitt 13. Mm. Fredag den 13 september släpper vi nästa avsnitt. Har du fattat det här?
Ja.
Jävla mörker.
Mm. Då blir det nattsvart. Jag tar med mig Anna Rolf från Flyinge plantshop.
Hon är ju snäll, så att det kanske inte blir så mörkt och hemskt.
Nej, men hon är bra på sånt som är svart. Så vi pratar bara, alltså det vi kallar för svarta växter. Och med det menar vi ju då sånt som är mörkbladigt. Så svart det bara kan bli, som sån här gotare, heter du nu det?
Gotrocka, sådana här långa svarta kappor och så svart kajalpenna. Så
till och med de kanske vill ha trädgård då.
Ja, en liten svart.
Det finns en nisch
tulpan
för alla.
Ja, alla är välkomna. Alla ska med. Låter som något politiskt brandtal här. Hör ni, jag ser ni lite nyfikna. Har ni frågor till det vi har pratat om idag, eller så här, vill skicka en grattishälsning till Flyinge plantshop, gå in på våran Facebook-sida Trädgårdssnack, eller på våran Instagram. Där finns det små fina bilder på lite av det vi pratar om. Ibland så dyker upp en och annan liten film. Och då tar vi och korkar upp champagnen och säger grattis Flyinge plantshop, Annika.
Låt dem oss.
Trädgårdssnack.